Visst blev Lennon skjuten 1980? Visst har inte jag hittat på det?
Nej, det är riktigt. Välkomna till det 80:e avsnittet av Lilla Drevet, en podcast där vi diskuterar politik, samhälle och Rolling Stones klassiska album Exile on Main Street. Den här podden görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm, sitter här med K. Svensson. Hej!
Hej!
Och återigen måste vi ha vikarie.
Det är inte energin jag vill ha från
dig.
Det,
det
känns tråkigt. Inte värdigt för mig.
Jag är inte arg på dig.
Nej.
Jag är arg för att du är här.
jag vill ha en egen fanfar och att ni ska applådera när mitt namn sägs. Allt annat är fruktansvärt för mig.
Jag tycker det känns friskt att vi får in lite nytt blod.
Exakt.
Jag är arg över hela situationen som gör att du måste vara här. Men ta det inte personligt.
Okej då.
Det var ju väldigt uppskattat här i förra avsnittet när jag gjorde min spaning om att Paint It Black är den ultimata Rolling Stones-låten för människor som inte fattar Rolling Stones.
Var det? Okay. Jag följer bara reaktionerna på sociala medier och där har det varit lite tyst, eller?
Ja, men det var uppskattat i studion.
I studion?
Jag minns att du ropade mer sånt.
Ja.
Det är sant.
Ja, det kan vara jag som har rullat närmin.
Vi kan klippa in det, för du blir så glad över den träffsäkra spaningen.
Bra case, Ola. Mer sånt här vill jag leva. Jag blev glad att det var en Rolling Stones-låt jag kände till. Jag trodde det skulle handla om det. Inte att det var liksom alla idioters nationalsång.
Ja, men att du, att du kände igen ändå dig i den spaningen att... Att Paint It Black är liksom den ultimata Rolling Stones-låten för människor som inte gillar, eller som jag kallar dem, människor som inte fattar Rolling Stones. Om en person bara gillar en låt med Rolling Stones, då är det alltid Paint It Black.
Men går det åt andra hållet också, att om man gillar Rolling Stones så hatar man Paint It Black?
Ja, man gör ju det lite grann av någon som då vill att distansera sig då från de här idioterna.
Ingen riktig blues.
Nej, sådana som jag som fattar skulle i alla fall aldrig ha med Paint It Black på topp 20-listan.
Det är med på min topp 1-listan.
Det är väl en bra 60-tals popbagatell, men det var ju något de gjorde innan de hade hittat sin grej fullt ut. Hittat det gunget.
Jättebra låt.
Men nåväl, alla blev glada över den här träffsäkra spaningen.
Mm, det var mitt i prick.
Vad härligt ni verkar haft det.
Och så jag tänkte att vi kan fortsätta det experimentet med musikspaningar i Lilla Drevet.
Okay.
Det är bra att utveckla konceptet lite grann.
Ska vi ha en intro-tävling?
När vi har malt på i 80 avsnitt om sossemoderaterna. Nej, inte intro-tävling. Jag tänkte att vi skulle ändå hänvisa till en nyhet. För det var ju den här grejen med den inställda U2-spelningen i söndags i Stockholm. De fick utrymma Globen för att någon kanske sprang runt med en pistol där inne.
Jag hörde att de hade släppt in en med pistol. Att det var så det kom fram, att de sa vi släppte in en kille med pistol, var det bra eller dåligt? Och då sa de, det är mest dåligt tror vi. Och då gick liksom stora trumman.
Det var väl att personen som blev insläppt var polis, eller i alla fall sa att den var polis. Och att han hade glömt lämna pistolen på jobbet.
Jaha, höll han i den?
Får jag snälla ta med den här igen?
Han hade den i en midjeväska, läste jag.
Ja, är det vanligt? I en sån som man brukar ha pengar i när man är turist.
Fast det gör det ju mer trovärdigt tycker jag, att hade man varit en riktig skurk hade man väl gömt den...
Ja, i byxlinningen.
Ja, nere vid foten kanske. Mm.
Ja, eller så. Ja, det är inte så klassisk gangsta har i midjeväskan.
Nej.
Mer svenska polisen.
Ja. Fast där och då under kvällen sa de till publiken att det berodde på teknikstrul med biljettskärningen.
För att inte orsaka panik.
Ja.
Jag utrymmer allting för att det har blivit problem med att skanna biljetterna. Jag skulle ändå ha blivit otrygg.
Ja, lite.
Ja, men det var i alla fall så. Globen utrymdes och folk fick stå och vänta i flera timmar. Och till slut så ställde spelningen in. Och det här är då min spaning, att det var säkert irriterande för de människorna som var där.
Mm.
Men ändå tur i oturen att det hände U2s publik.
Okay.
Alltså om några fans skulle råka ut för det här så var det ju U2s fans. Alltså jag tänker rent så utilitaristiskt, att eftersom att det här hände U2 så blev det totala lidandet i universum. mindre än om det hade hänt med något annat band.
Okej.
För det finns liksom ingen som har ett så här riktigt lidelsefullt förhållande till U2.
Hmm.
Nej, jag tror det hade liksom blivit liksom mer skrik och panik om det var The Foo som hade ställt in.
Ja, till exempel. Ja. Eller till exempel vem som helst som inte är U2. Jag tänker att det är det så här ultimata bandet för vanliga så här raduspappor och mammor i 45-årsåldern.
Men tycker det känns okej att lyssna på?
Ja, de gillar kanske U2 så mycket som de kan gilla musik. De, har inte de har inget speciellt passionerat musikintresse.
Men är inte det grejen att det är ett ganska bra band? Alltså, det går inte att gilla U2 så mycket. Alltså, nej, det du säger helt enkelt. För att de är ganska bra.
Ja, de är rätt så här menlöst medelklassiga på något sätt. Ja, de är inte heller så att det är ett skämt att de är dåliga, men de är ju inte...
Men finns det någon bra låt till exempel de gjort som man kan ha hört?
Det undrar jag också.
Eller Ola. Men jag tänker att det är en låt så här, det här var ganska bra. Ja, det är YouTube.
Ja, jag vet inte. Jag är inte ens där, men jag tänker bara att det är liksom rakt in i vebon för den här typen av 45-åriga raduspappor. Ja. Att det är något sånt att, jag menar, att de har 5 CD-skivor liggande i sin bil. Och Joshua Tree är en av dem. Det är Legend med Bob Marley, Best of Bruce Springsteen, Christina från Duvemåla soundtrack och Joshua Tree. Och den typen av då musikfans, alltså det var inte ett så svårt dråpslag för dem att inte få se U2.
Skönt att komma hem i tid också.
Ja.
Ja, lite så. Det hade liksom, som du sa, det hade varit helt andra scener utanför Globen om det var något annat band. Om man hade så utrymt en Justin Bieber-konsert.
Men jag tror också att det är lite som att om ett maraton blir inställt, att det är också lite skönt. För att en YouTube-spelning är väl 3,5 timmar och så 1 timme extra nummer.
Ja, just det.
Med allt godis.
Ja, precis. Det är 2 timmar då man ska höra de 2 senaste skivorna. Sen kommer den här Still haven't found what I'm looking for, eller något, till slut. Jag menar, jag tror inte det var människor som skrek och grät och började kasta saker på väktare.
Nej.
Nu var det kanske mer att folk stod och suckade, bytte tyngdpunkt från ena foten till den andra, lite irriterat. Och var så här, bara, ja, hur ska vi göra med barnvakten nu då? Sådana scener tror jag att det var. Vi sa att vi skulle vara hemma 22:30. Jag tror man kan bara räkna antalet tårar som fälldes av människorna utanför Globen i söndags för att inse att min tes stämmer. Att U2 är nog den Globens stora musikakten som orsakar minst tårar genom att ställa in.
Jag köper det.
Ja, jag köper det också. Mm.
För att de älskar liksom inte U2, de som var där. De gillar typ U2, de har fått för sig det för att de har Joshua Tree liggande där i bilen. Och de gillar väl Bono kanske också då, för att han tar ställning mot hemskheter och sånt.
Just det. Uh-huh.
Står och...
Men det är lika kul att sitta i bilen på väg hem.
Ja, ungefär. Det är liksom 6 av 10. Så YouTube var 7 av 10. Då är det fallet. Men de har inte den här relationen till YouTube att de börjar gråta. Det är inte så att den här liksom tandläkaren i Täby är så här att jag måste få se YouTube, annars dör jag. Jag dör annars. Det är inte så. Jaja. Nej, jag behöver inte tjata om det här, för ni är ju med mig.
Ja, vi är med.
Att,
du provocerar säkert en hel del på
det. Ja, det kan vara många som är förbannade.
Nej, men jag tror att det är sant. Jag tror inte ens att U2 har en relation till sin musik själva. Att så här, vi måste få spela liksom den här nedfilade, könlösa FN-radio-rocken. Vi måste få sjunga It's a beautiful day.
Den tycker jag i sig är bra.
Vi måste få uttrycka oss konstnärligt.
Jag tycker också om den han sjunger med Pavarotti.
Wow.
Fast det är väl Lou Reed-låt han sjunger. Han är bara med och sjunger några rader bara. Det är min bästa YouTube-låt.
När de gör en Care på Perfect Day och alla sjunger en rad.
Exakt, det är den bästa YouTube-låten jag har hört. Mest när Pavarotti sjunger.
Du har verkligen överträffat det här Paint It Black debaclet från förra avsnittet nu.
Ja, man vet att någon inte älskar YouTube när deras bästa YouTube-låt är när Pavarotti sjunger på Lurillåten.
Mm. Ja, precis. Ja, men de blev nog inte heller så ledsna. De var nog mer också såhär, åh vad segt. Vi hade ju tänkt att vi skulle spela ikväll. Attans.
Gå hem och natta Salman Rushdie istället.
Ja, precis. Spela Uno med Kofi Annan. Sen somna. Så det var ytterligare då en musikspaning i Lilla Drevet. Tur att det var YouTube.
Av 2 älskare.
En av 2 älskare. Och jag har en till musikrelaterad grej att ta upp så här i början.
Ja, så är det på vågen.
Ja, precis. Jag känner nu. Jag kände att jag skiter i det här för jag inte känner att jag har flyt. Men nu känner jag att det går så bra. Ja. Nu bara tar jag det. Jo, minns ni partiledardebatten i våras?
Nej.
Ja.
Ebba Busch Thor tryckte ut Birger.
Exakt.
Hon var på BB och födde sin bebis Birger.
Okay. Då är jag med.
Och KD fick ha en vikar i den debatten. Nämligen Jakob Forssmed.
Mm.
Kristdemokraternas svårmodige gymnasieemo.
Mm.
Han stod där i Agenda-studion i sin Kafka hade inte heller så roligt t-shirt. Och sa såna här saker om Stefan Löfvens näringspolitik.
Men du är lite som drottning Kristina som bjöd in filosofen Descartes för att tänka stora fina tankar. Och sen satt hon i mitt rum där det var kallt och dragigt så han fick lunginflammation och dog. Så gör du. Du bjuder in företagarna till Rosenbad. Och sen erbjuder du dem ett näringsklimat som är kallt och dragigt. Och nu sitter de och hostar allihopa.
Så sa han och så drog han ett djupt blås på sin John Silver utan filter. Lät församlingen begrunda vad han precis hade verkt fram. Men nu har det hänt igen.
Uh-huh.
Det är därför jag tar upp det.
Han är vikarie igen?
Han var med i en debatt i riksdagen.
Mm-hmm.
I budgetdebatten. Och då gjorde Jakob återigen den här grejen att han flexade sitt vackra tungsinne och sitt själsliga djup. Och då fick alla andra politiker att känna sig ytliga och dumma. Han gjorde det med hjälp av smarta referenser och inte alls långsökta metaforer.
Mm.
Och det var då under debatten i riksdagen om regeringens nya budget. Då angrep han finansminister Magdalena Andersson på det här viset.
Det bästa med regeringens budget är att jag har fått möjligheten att återbekanta mig med detta fantastiska album. Det är The Dark Side of the Moon av Pink Floyd.
Man bara, wow.
What the hell? Bästa politiker.
Så jävla legend, Jakob.
En så lär han ta på sig ett par solglasögon. It's time to rock.
Så jävla iskall, Jakob, eller hur? Man bara frågar, vad är det bästa med budgeten? Han bara utan att blinka, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Släpper inte ögonkontakten. Tar ett blås på sin John Silver utan filter. Och man är så bara, okej. Svimpad. Jag fattar. Eller ja. Flackar med blicken. Läser på hans t-shirt. Frågar, vad är Einstürzen der Neubatten? Han suckar och går därifrån. Ja, vidare.
Månens mörka sida är titeln på detta. Månens baksida. Ni vet, den sida som aldrig blir belyst. Som aldrig riktigt syns. Och den här budgeten har en sån baksida. Den har en mörk sida.
Rökt hasch.
Väldigt djupt.
Ja, vi vill inte se, men Forssmed tvingar oss att se.
Mm.
Budgetens mörka sida.
Han knäckte koden bakom det bandalbumets namn. Vad heter albumets namn?
Ja, precis. Ja, men det kommer sen efter här. Det har jag inte klippt med, men det är en lång harang om att budgeten har en mörk sida. Och där finns då stora negativa konsekvenser för jobb och tillväxt och bla bla bla. Men i alla fall stark retorisk figur, det här med att vifta med Dark Side of the Moon.
Hade han den på LP?
Nej, det var ju en miss.
Ja, det var en jävla miss.
Skiva.
Då kan inte jag ta in den skivan.
Ja, men det finns ju... Alltså, det läser inte ett starkt retoriskt knep, för det finns inga tillfällen i en debatt då det inte är relevant att använda sig av det. Man kan undra, varför blir just det här tillfället då Forssmed fick inspiration till att lyssna på Dark Side of the Moon? Man kunde ha fått det när som helst.
Just det.
Alltså varje gång man inte håller med någon om något kan man säga att det bästa med det du säger är att jag fick möjligheten att återbekanta mig med detta fantastiska album.
Ja, han kunde ha sagt att prata med dig, det är som att prata med The Wall. Som ett annat fantastiskt album av Pink Floyd.
Ja, det är sant. Han kan ju bredda sin metaforrepertoar med flera album.
Mm.
Men det är också att det är väldigt elastiskt med Dark Side of the Moon. För att allt har en mörk baksida.
Just det. Även månen.
Ja. Det du säger har en mörk baksida. Så man har ju aldrig någonsin något annat val än att vända sig till Pink Floyds Dark Side of the Moon för att söka tröst. Varje gång liksom en politisk meningsmotståndare öppnar munnen.
Mm.
Alltså ditt förslag om att stänga kärnkraftverk har en mörk baksida. En mörk baksida där det finns energikris. Eller någon sån här typisk KD-fråga. Ditt förslag om mer liberal aborträtt har en mörk baksida. En mörk baksida där det finns döda bebisar.
Mm.
Just det.
Men det bästa med döda bebisar är att det ger mig möjligheten att återbekanta mig med detta fantastiska album.
Men satt han på det fantastiska albumet, satt han på det efter att han läst budgeten? Att han tänkte, ja, nu fick jag möjlighet här att återvända till rötterna.
Ja, det är ju det han påstår i alla fall.
Att han har lyssnat igenom. Ja. Ja, det är ingen bedrift så, men det är bara en rolig tanke, en bild tycker jag.
Ja, och att det är budgeten han behöver för att få inspiration.
Det är hans Madeleine-kake.
Till att lyssna på musik.
Jag kan inte bara lyssna på Pink Floyds Dark Side of the Moon, Out of the Blue.
Mm. Det verkar lite konstigt.
Men nu när jag har läst den här jävla sosse-budgeten. ja, men det är ändå skönt med det här lite gymnasiala svårmodet som han bidrar med till svensk politik.
Tycker jag.
Det händer någonting.
Och även då i det kompakta mörkret som är en sosse-budget så kan alltid konsten erbjuda tröst. Har vi också fått lära oss. Men vi går vidare helt enkelt. Tack Jakob Forssmed för att du är du.
Har ni hört talas om Piggate?
Ja.
Ja, jag tar det för lyssnarna i så fall. Det är alltså Englands konservativa ledare David Cameron som anklagas för att ha stoppat sina private parts i munnen på en död gris.
Inget konstigt.
Lite. En politisk skandal i alla fall. Har även kallats Hamron. Elegant lek med orden ham och Cameron. Yes. Eller kort och kort hashtag oink. Som är grisens ljud. En anklagelseakt får man väl kalla det här av Lord Ashcroft.
Just det.
I hans bok om Cameron. Det rör sig alltså om en oauktoriserad biografi. Där.
Och den här Lord Ashcroft, vad var det han har haft att göra med Cameron? Har de samarbetat politiskt?
Jag tror att han har varit någon så här jättedonator. Det här borde jag ha kollat upp. Men någon sorts superkompisar fram till 2013.
Mm.
Alltså fortfarande vänner medan Cameron. Det var inte det när han stoppade kuken i munnen på en gris. Det var inte det som splittrade dem. Nej. Det var något annat. Och det här är då, det är en oauktoriserad biografi, så det är inte källa David Cameron utan källa Lord Ashcroft. Inget beställningsverk från David Cameron.
Nej.
Han har inte betalt Lord Ashcroft för att skriva om hur han en gång stoppade sina private parts i munnen på en död gris.
Mm.
Det är ju påfallande hur elegant den engelska överklassen kan uttrycka sig. Sina private parts i munnen på en död gris.
Mm.
Ännu mer elegant hade väl kanske varit att inte gola ner en gammal polare som stoppat kuken i munnen på en död gris.
Ja, det hade varit mer lojalt att inte säga det.
Ja, eller snyggare på något sätt. Eller mer elegant kanske att bara... Jag vet inte.
Ja.
Det finns två förmildrande omständigheter i den här historien. Ett, det hände för länge sedan. Vatten under broarna. Två, David Cameron var hög som ett hus när han gjorde det.
Ja. Det var så.
Så då kan, ja.
Ja, men för det var på någon sån, när han gick på Oxford.
Någon sorts invigningsrit liksom.
De höll på med någon slags sällskap där då. Någon slags,
vågar du inte?
För fraternity. Ja.
Får du inte vara med?
Och var han hög på knark? Eller
på livet?
Ja, precis. Men det har nog liksom kanske inte förts fram som ett försvar utan som ytterligare liksom stenar på bördan eller vad man säger.
Mm.
Och det är heller inte Camerons officiella försvar att jag var så himla hög när det hände.
Men det är som att vi har det här broderskapet som har funnits på Oxford sedan 1600-talet och så
alla
finns det liksom
en sån
här konserverad gris där som alla ska stoppa in snoppen i munnen på.
Det är om du inte gör det. Det kan jag lova. Det kommer se riktigt konstigt ut om du inte gör det här, Cameron. Men han har inte försvarat sig med att han var hög eller att det var länge sedan. Han har liksom valt att varken bekräfta eller dementera.
Okay.
Och det kan vara en smart metod. Om jag till exempel frågar dig, Ola, har du stoppat din kuken i munnen på en död gris?
Ja, det är bättre att avböja och kommentera.
Ja, men eller kanske låtsas om att den frågan inte fanns nu i rummet.
För att man
ger liksom anklagelsen någon form av legitimitet.
Mm.
Att det, om du tycker det är rimligt att svara så kanske det liksom smittar av sig. Jaha, då kanske det var rimligt att fråga. Tänker jag mig att psykologin ser ut när man väljer liksom att inte nämna flodhästen i rummet Att, det är ju det alla undrar när David Cameron kommer in i ett rum, stoppar kuken i munnen på en död gris. Och han väljer att liksom, det är väl ingen som tänker på det.
Nej. Ja, men det är en jobbig situation att kalla till presskonferens och säga nej.
Jag vet inte om alla här har hört vad det tisslas och tasslas om. Men,
ja. Men finns det några bevis? Du kanske kommer till det. Eller är det bara, är det Lord
Ashcroft säger att han har foton på det här.
Ja, ja.
Och det är något slags bevis.
Ja, för då kan det ju vara svårt också att dementera om man vet att de här bilderna kommer då att publiceras.
Ja, men precis. Och det kanske är dumt att gå ut och bekräfta alldeles för mycket om det sen visar sig Lord Ashcroft. Han är inte alls några foton.
Han är inga bilder.
Och Cameron säger så här, jag minns inte, jag kan mycket väl. Antagligen har jag gjort det. Tydligen har Lyndon B. Johnson använt samma metod som Lord Ashcroft. Läste jag nu när jag läste på lite.
Ja, jag har också läst den artikeln. Att Lyndon B. Johnson i sin tidiga politiska karriär i något så här lokalt val hade spridit ut rykte om motståndaren. Att han har knullat en gris.
Sin egna grisar. Det var någon sån liksom, grisfarmar motkandidat. Det är inte viktigt att det var hans egna grisar. Ja. Sin egna suggor var det, för jag var tvungen att... Och jag visste inte hur sugga hette.
Varför lät han sina suggor? Nej.
Men då var liksom grejen att vi ska få han att liksom gå ut och dementera det hela.
Ja. Man vill att ens politiska motståndare ska kalla till presskonferens och säga jag har inte knullat en gris.
Ja,
då är mycket vunnet.
Det här är ju liksom trams, såklart. Men jag tycker det finns en sak som är intressant med Piggate. Och det är på det sättet att diskrepansen är så ofantligt stor mellan hur illa det låter att köra in kuken i munnen på en död gris och hur illa det är.
Jag håller verkligen med om det här. Det var jag också har reagerat
på. Alltså det låter ju inte snyggt.
Nej, det låter gränslöst vidrigt faktiskt.
Men det är ju inte så farligt. Nej. Enorm diskrepans. Kanske den största som någonsin gått att mäta. Och då går det inte ens den här att mäta.
Men jag kan säga att jag är helt övertygad om att jag hade gjort samma sak som David Cameron om jag varit där på Oxford. Ja. Jag tror de flesta hade gjort det.
Jag hade inte ens varit på Oxford.
Ja, men du vet, alltså, om man är 20 och man är så här full och hög kanske också, och det är någon sån uppskruvad nollningsstämning och man bara, åh, fan vad sjukt, vi bara gör det. Det är ju supernormalt att göra det.
Ja, men
helt normalt att stoppa in kuken.
Man är socialt awkward om man inte gör
så. Ja, men på riktigt. Jag tror att det är min absoluta uppfattning.
Att den här diskrepansen kommer från att alla de tre orden död, gris och munnen liksom gör det hårdare fastän alla de tre egentligen gör det mildare. Mm. För det första, det är ju en död gris.
Mm.
Det ordet låter ju hemskt. Men det är hemskt för oss som är levande. Om grisen själv skulle få välja, när vill du att David Cameron stoppar in sina private parts i munnen på dig?
Ja. Bara hemskt för grisens släktingar eventuellt. Ja. Eller närstående.
Framförallt nu när det står i alla böcker.
Ja, men sen också att det är på ett sådär fraternity på Oxford, är en sån viktig del av det. Ifall man sådär, även om det var en sådär död uppstoppad gris som Cameron är hemma, så, och man kom på att han bara tycker att det är mysigt hemma i sin ensamhet, stoppa in snoppen i den ibland. Ja, det hade varit konstigt.
Ja, det hade varit svårare att förstå.
Men det här är ju att han har gjort det i någon sån framsuggererad Ruben Östlund-filmsituation. Då man bara liksom, som tar vi alla varit med om liksom. När vi pluggat eller vid andra tillfällen.
Exakt. Och för det andra, det var i munnen. Den mildaste formen av sex. Ja. Hade oralsex varit en salva, hade den tillhört apotekets milda sortiment. För det tredje, det var en gris. Ett djur som de flesta av oss anser gott kan ha det.
Inte jag, men jag förstår.
Muslimerna äter inte ens gris när de är nyktra. Här i väst blir ett ord ofta negativt laddat om man slår ihop det med gris. Mm. Känn till lortgris, mansgris, grisfest, grishockey, griseri, undantagen, gullegris, spargris.
Bra tydlighet.
Ja. Det är alltså Fredrik Lindströms genomgång här.
Det är bra att du inte vinklar informationen så att den bara stämmer överens med din tes.
Nej.
Visar att det finns fler sanningar.
Snyggt.
Exakt.
Men det är väl också det som gör det lite extra snuskigt då i Frey på något sätt. Att grisen är ett smutsigt djur.
Ett så intelligent djur.
Alltså hade du stoppat in stoppat in snoppen i en död kanins mun. Men hade det varit bättre?
Den har ju päls.
Människor och grisar kan ju dela vävnad.
Hjärtan.
Men det är också David Camerons vävnad. Ja, men jag tycker det är aldrig förr har avståndet mellan hur illa någonting låter och hur illa något är varit större.
Nej. Jag håller med om det, verkligen. Jag tycker också att det påminner lite grann om hur det kunde vara när man gick på sig mellanstadiet och högstadiet. Det där att något som är i en situation, något som är i en situation ett roligt skämt.
Exakt.
Eller att det kunde vara farligt när man var i den åldern att kanske bjuda på lite självironi och självdistans för att folk skrattade åt det där och då. Men sen när man lyfter ur sitt sammanhang, att folk kunde använda det emot den.
Ja, jag kommer ihåg att exakt.
Det var en kille på min skola som kallades, han skämtade någon gång om att han var gayen i början av sjuan. Det var ett skällsord då. Jag kommer inte ihåg situationen. Det var bara något så här skämtande. Så han sa, ja, jag är gayen. Men sen kallades han konsekvent för gayen till och med slutet av nian. Att han bara skrek, gayen.
Du också, Ola?
Ja, vad skulle jag göra? Jag var ju bara glad att det inte var jag.
Olas, en komiker uppväxt. Och vi brottsviken av.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag hade ett sjujävla civilkurage på den tiden. Nej, men jag... Ja, men det jag tänker att det här också lite är att det låter så jävla konstigt nu när man lyfter ur det sammanhanget. Alltså om man bara kastar de orden på någon nu, så här, stoppa kuken i munnen på en gris. Det går liksom inte hur många meningar som behövs för att förklara det normala i varför det hände där och då.
Man skulle vara där.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det får Cameron säga.
Det biter liksom inte. Ni skulle ha varit där.
Det är hans bästa försvar, tror jag, till alla hans häcklare nu. Ni skulle varit där. Ni skulle fattat.
Det är omöjligt för den som inte var där att fatta det.
Men jag tror liksom att dels alla vi i rummet, men också alla som lyssnar på den här podden just nu, har gjort något värre. Kanske inget som låter värre, men något som är värre.
Ja.
Det är jag rätt säker på. Så stå på dig, David Cameron.
Jag tänker att det låter illa, inte så mycket för då att han stoppar en kuk i grisens mun. Jag behöver inte säga det fler gånger.
Jag börjar bli lite väl.
Vi vet vad det handlar om. Ja. Men mer att det säger någonting om vem David Cameron var i sin ungdom. Att han var ett sånt...
Att han tillhörde såna, att han var i sådana sammanhang.
Att han var en sån överklass norunge brat som bara var på Oxford och höll på med frimureri och var ett sånt... Fyllesvin.
Men det tycker jag man kan tänka sig att ledaren för Englands konservativa parti...
Det borde folk gilla.
Ja, han borde använda
det. Men att man ändå gillar att någon är så lite idealistisk, uppstyrd man. Som, att man inte bara var en sån som var typ som Saddam Husseins söner.
Men kanske mer i så fall dåligt för honom att ha varit lite ett sånt mähä. Så någon bara, hör du, Cameron, stoppa en kuken i munnen på den här döda grisen. Så bara, absolut.
Men det var så Olof Palme var på sin fina internatskola, att han blev mobbad där. David Cameron-killarna kallade honom skit-Olle. Han trivdes inte där bland alla de överklasspersonerna. Sen så slutade han där och åkte till amerikanska södern och lärde sig om rasism och fattigdom. Alltså man får ju inte bilden av att David Cameron var en sån idealistisk man i sin ungdom.
Snyggt av Palme att säga nej där, när grisen rullades fram.
Ja, men han fick inte ens chansen att bli invald i broderskapet förmodligen. Nej. Ja, men för det var det jag tänker, att det cirkulerade någon bild på Twitter då det var så här, Jeremy Corbyn, alltså den här nya Labour-ledaren, Jeremy Corbyn in the 80s och David Cameron in the 80s. Och David Cameron in the 80s var en bild på en man som stod med neddragna byxor framför en gris. Det var inte David Cameron då. Men sen så var det Jeremy Corbyn in the 80s. Och då var det en riktig bild på en ung Jeremy Corbyn där han blev så här bortförd av poliser. Och så har han en, liksom, håller han en skylt där det står Defend the right to demonstrate against apartheid.
Okay.
Och då ser det snyggare ut.
Liksom. Det ser snyggare ut. Men det liksom bygger också på att varje gång som han var demonstrerade mot apartheid så stod David Cameron och munknullade en död gris. Det måste ju funnits något tillfälle i David Camerons ungdom när han inte munknade en död gris. Det måste gått att hitta en mer smickrande bild.
Ja. Regeringens budget hade en mörk baksida, enligt Jakob Forssmed. En svaghet med det retoriska knepet var att det gav Magdalena Andersson en möjlighet att göra en comeback genom att ställa retoriska frågor efter mallen är en mörk baksida.
Ja, oändligt uppslag, sådana frågor kan jag tänka mig att hon har.
Hon kunde gå upp och platta till Jakob på det viset sen. Är det en mörk baksida att vi bygger fler bostäder?
Burn.
Är det en mörk baksida att vi höjer lönebidragen så att fler funktionsnedsatta kan komma i arbete? Varför hatar KD människor i rullstol? Tråkig människosyn tycker jag. Men också då, är det en mörk baksida att höja A-kassan? Vilket vi görs i den här budgeten rätt rejält. Och det får oss då osökt in på de som sponsrar veckans lilla drevet, akademikernas A-kassa.
Då vet jag svaret på den frågan. Då kan det inte vara en mörk baksida.
Nej. Och som sagt, det kostar bara 90 kronor i månaden att vara med i akademikerna, så då kan man få upp till 20 000 kronor i månaden i ersättning när man befinner sig mellan jobb. Läs mer på aea.se. Är du inte akademiker ska du vara med i A-kassan ändå. Gå då in på väljaakassa.se och se vilken kassa som passar dig. Har du gått med i akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, skriv det gärna i din ansökan och berätta gärna om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack, akademikernas A-kassa.
Den senaste veckan har något väldigt intressant hänt. Och det är att gränsen för vad som anses rimligt att rasa mot har förflyttats.
Okej.
Okay. Människor har ju alltid rasat genom tiderna. Och brukar göra det när de känner att något är moraliskt fel, till exempel.
Då rasar man. Ja.
Då rasar man. Nu är det kanske ofta att någon har skämtat taskigt eller formulerat sig klantigt och ignorant. Då rasar man. Och vi har ju sett ofta att funktionen med att rasa kan vara att få en person att gå ut och be om ursäkt, säga förlåt. Hur kunde jag göra det? Hur kunde jag vara så urusel?
Absolut. Inte och alltid, men ibland alltid. Så går det så långt.
Precis. Och man kanske får sluta på sitt jobb för att man har varit så klantig och formulerat sig fel. Eller som sagt, varit ignorant.
Ja, ja.
Men för att det ska funka så krävs det ju att personen man rasar mot lever. Där tror jag att ni kan hålla med mig.
Ja.
För att den ska kunna be om ursäkt.
Ja, man ska få den typen av avbön. Och...
precis. Få den tillfredsställelse av sitt ras. Att någon ber om ursäkt. Då måste ju den personen vara vid liv.
Ja, just det.
Jag tror inte det är helt radikalt. Det jag säger.
Nej.
Men i veckan så förändrades detta.
Aha.
Man sprängde gränserna. Tid och rum finns inte längre. Död eller levande, vad är skillnaden? Man kan vara lika ignorant ändå. Får den att tänka. Brittiska Channel 4 visade dokumentären It Was All Right in the 60s, heter den. Handlar om saker som visades på tv på 60-talet, som var okej då, kontroversiellt idag.
Ni fattar. Ganska skojigt programkoncept tycker jag.
Ja, men också dödsallvarligt. Ja, Kringland, tänk efter nu vad det är du säger om det som hände på 60-talet. För att det här har blivit, det har hänt grejer kan man säga. För i ett klipp så visar de en Beatles-konsert från 60-talet då. Och vi får se hur John Lennon imiterar en utvecklingsstörd person. The Beatles säger klappa händerna till publiken. Och då gör han en slags imitation. Och det här, mina vänner, det här har fått folk att rasa. Få panik. Arga, upprörda, kränkta. The Independent, The Mirror, de har skrivit om det här. Om hur fansen är i chock. För att de har fått se den här sidan av John Lennon. En fruktansvärt ignorant funkofob.
Ja.
Människor känner ilska och sorg över att fredskämpen John Lennon visade sig vara en så vidrig människa.
Just det.
Och även i Sverige så plockades nyheten om den här skandalen upp. I Aftonbladet morgon i och för sig. Men där... så stötte man och blötter man detta. Kan lyssna.
Det är så typiskt hur humor där man slår neråt.
Ja.
Och det är inte okej.
Det var en taskig imitation av en utvecklingsstörd av Jan Lennon.
Nej,
det
tyckte...
nej. Jag förstod
vad
det.
Vad gör du? men John Lennon har använt sig av typisk humor där man slår neråt, och det vet vi alla, det är inte okej. Okay. John Lennon har varit osmaklig och kränkande, och han kan inte gömma sig bakom att han blev skjuten 1980. Det är fegt att gömma sig bakom det. John Lennon måste ta sitt ansvar. Var är din maktanalys? Ja, vi tittar på dig, ignoranta fitt John Lennons lik. Nah, men... Hur försvarar du det du har gjort?
Men menar du att David Cameron ska stoppa sin snopp i döda John Lennons mun för att du ska få någon slags liksom vedergällning?
Det måste finnas ett andra...
Det måste finnas en
rättssystemet måste andra metoder, tycker jag.
Nej, men man undrar, hur försvarar John Lennon detta? Mm. Varför har han gjort det här? Kan lyssna här på ett tillklipp från Aftonbladet morgon.
Här har vi John Lennon, en enorm makthavare som helt enkelt försöker få billiga poänger på att slå ner. Jag tycker att det är störande.
Det är lite magstarkt.
Det är lite magstarkt när, när en makthavare som John Lennons kvarlevor försöker få billiga poänger. Han är död och ändå fortsätter han. Ja. Men det här är ju just det som är svårt att liksom få huvudet runt. Att han är ju död, så vem ska be om ursäkt? Vars är hans ursäkt? Man fortsätter rasa mot det vidriga han har gjort, men det går ju inte att få en avbön offentligt. För han har varit död sedan 1980.
Det är länge nu.
Och det, man skulle väl kunna anlita ett slags medium och så vidare, men det är ganska få som tror att det på något sätt är, funkar.
Nej,
så det är ju kört på många sätt. Så det är lite oklart vad som är syftet med att bli väldigt arg på just John Lennon, på det han har gjort. Det skulle i så fall vara att man vill liksom understryka att man själv är så pass godhjärtad att man kan se att det här var fel och att John Lennon var ett svin. Och att man kanske tänker att den moral som vi har idag, den är universell. Den är högt stående och vi kan därför se att det här var fel. Även om dokumentären utgick ifrån att det här var kontroversiellt.
Det var så
eller är kontroversiellt idag.
Det här var jättekonstigt på 60-talet.
Det här var okej på 60-talet. Och nu,
och just det, så var det.
Och nu kanske det uppfattas som kontroversiellt. Det var ju premissen för de här klippen. Men ändå så har folk blivit arga. Jag har tillklipp.
Ser ni lite så här humor på bekostnad av andra, oavsett tidsålder, så är det lite osmakligt i munnen.
Oavsett tidsålder, mina vänner, så är det osmakligt i munnen när någon gör humor på bekostnad av en annan människa.
Man blir ju sugen på att se John Lennons liksom kränk här.
Ja, det finns ju, det cirkulerar ju, folk är ju otroligt ledsna.
Men var det liksom att han tog upp en utvecklingsstörd och pekade på han och sa, nu ska jag imitera det? Eller liksom var det utvecklingsstörda som grupp?
Han sa clap your hands med så här utvecklingsstörd imitationsröst.
Ja, det var då så. Nu klappar vi händerna tillsammans imitation.
Det är kanske en förväntad åsikt, men jag tycker det kan ju knappt höra hemma i det programmet. Alltså
men du märker ju
så här knasigt var det på 60-talet. För att folk gjorde ju svin CP saker på 60-talet.
Nu använder vi inte det ordet.
Inte det, nej.
Ja, men det är så jävla konstigt den där att skämt på bekostnad av andra är alltid fel.
Genom historien, att även när vi tittar tillbaka på saker så ska vi nu bli rasa eller bli liksom förbannade.
Ja, men vad betyder det ens? Alltså det är ju en helt tokig grej att säga. Skämt på bekostnad av andra är fel. Vilka skämt är då kvar? Vilka skämt är inte på bekostnad av andra?
Mm. Nej.
Det kanske är fånigt ens att börja argumentera. Skulle
du dra dina Forssmed-skämt?
Ja.
De var ju ändå taskiga mot han och hans musiksmak.
Ja, det var på bekostnad.
Och retoriska stil.
Men jag har...
Det är en sån total idiotgrej som sägs utan att någon märker hela tiden.
Ja,
skämt på bekostnad
igenom
av andra.
Det låter fint och nobelt. Ja, det är alltid fel oavsett tidsålder att vara lite taskig.
Det kanske är ett så här inverterat piggate. Att det låter fint och nobelt.
Men det är
fruktansvärt. Till vad det är.
Men jag har tagit mig friheten att skriva några exempel på nyheter som Aftonbladet, kanske Expressen, kan plocka upp i rasa mot.
Absolut.
Ha ett panelprogram om detta och få folks chockerade reaktioner. Jag har skrivit här. Människor chockerade. Drottning Kristinas kvinnohat avslöjat. Enligt en källa till Aftonbladet ska feministfavoriten drottning Kristina ha godkänt halshuggningar av två kvinnor som dömts för häxeri. Visst, hon levde i mitten av 1600-talet, men det är ingen ursäkt för att ha en bristfällig genusanalys. Pinsamt, säger Jens 34. Skandaldokumentet visar Platons mörka sida. Anhängare av en av den västerländska filosofins huvudriktningar kräver ursäkt för idén om en indelning av folket i filosoferna, soldaterna och de vanliga. Bara för att man är född 428 år före Kristus kan man inte vara hur ignorant som helst. Fullständigt vidrigt beteende, rasar Charlotte i Upplands Väsby. Den typen av nyheter kan vi nu använda oss av. Rasa mot fruktansvärda saker som har hänt i historien. Ställ dem till svars. De här gamla liken som ligger i marken. Nu är det bara att köra. Fördämningen har brist. Gränserna finns inte längre.
Nej, det var nu som att de så öppnade en dörr och hittade en helt ny värld. Ja. En värld som heter historien.
Tutankhamon alltså. Fy fan.
Du där vi liksom har piskat Ulf Brunberg tills det inte går längre. Så, vänta, det finns något som heter historien.
Och de var sexister och de var rasister och de var funkofober. Nu jävlar händer det grejer.
Inte okej, det Genghis Khan gjorde.
Dålig smak i munnen.
Nanna talade förra veckan om danskarna och deras omtolkning av Dublinförordningen.
Mm.
Hon använde tillmälen om danskarna som fryntliga rasister.
Ja.
Okej.
Okay. Hon spelade upp klipp där en dansk kallar svenskar för halalhippis.
Rätt bra.
Och det här är ju tonläge vi fått vänja oss mellan våra länder.
Ja, det är uppskruvat.
Ja. Det är Norgehistorien 2.0.
Ja, undrar om det är det här som är den stora faran med den så kallade massinvandringen. Att den ökar inte spänningen mellan infödda svenskar och utomeuropeiska invandrare, utan liksom den ökar spänningen mellan svenskar och danskar.
Ja, det skulle kunna gå riktigt åt helvete.
Ja.
Håller på att spåra ur det här kulturkriget.
Mm.
Kommer landstigen armé snart här i Skåne.
Öresundsregionen ligger illa till.
Mm. Men det är ju då att dels ett kulturkrig om flyktingfrågan och invandringspolitiken. Också då kanske lite kulturkrig om huruvida man ska stå upp för det sekulära samhället. Eller om man ska ta sådana som tycker att hädelse är ett brott på allvar.
Mm.
Tänka på deras känslor. I det avseendet är jag lite mer Team Danmark.
Mm, intressant.
Tror jag. Jag tror att de har en vettig inställning. Jag bara inbillar mig i alla fall att det i till exempel sociala medieflöden i Danmark är det mer ovanligt med CP:n. Jag vet, vi säger inte så. Men låt oss kalla dem CP:n. Som tycker att det är en komplicerad fråga att säga att man är Charlie eller Lars Vilks.
Mm. Eller Don Park.
Okej. Okay. Ja, men där kan jag sympatisera lite med danskheten. Bejaka dansken i mig själv lite mer. Men annars känns det som att de också håller på och hetsar på lite mera osofta sätt i Danmark.
Ja.
Ja, men det får man väl säga.
Och jag...
Det är den mörka baksidan.
Mm. Jag funderar lite på den här språkliga glidningarna, eller vad man ska kalla dem.
Okay.
Jag tänkte på det här med reclaimande som vi pratade om för ett par veckor sedan. Att reclaima då, att man ska reclaima svenska flaggan från rasisterna.
Mm.
Eller folkdräkten från rasisterna. Reclaima det här med att ha ett stort synkroniserat massmöte där vi står med facklor och skriker ett folk, ett land.
Mm.
Sånt måste vi reclaima från rasisterna. Det är viktigt. Eller som så här, gayrörelsen har gjort med bög och flata. Det är ju det man brukar mena med reclaima. Att man tar så här ord och symboler som blivit negativt laddade och gör dem positiva.
Ja. Uh-huh. Jag tycker ju, det är min invändning att reclaima är fel ord för bögarna att använda. Mm-hmm. Alltså att de tar väl inte tillbaks det, de tar väl bara ordet bög. Det var väl inte, eller var det bögarna som kom på det? Det var väl vårt ord som vi retade dem med. Och så har de sagt, nej men nu tar vi tillbaks det. Gör ni så fan heller. Ni snor det.
Ja, tjuvaktiga. Homon. Ja, i alla fall, men det brukar vara gå från negativt till positivt.
Mm, ja, det är det
reclaimandet gör. Det man i folkmun kallar reclaima, eller tar det tillbaka. Men jag märkte att det finns också den här grejen, och det kommer ofta från höger, att man reclaimar fast tvärtom. Man tar något som är en komplimang och gör det till en förolämpning.
Okej.
Till exempel, nej, jag tänkte fel.
Ja, men det mest klassiska är ju politiskt korrekt.
Det var det jag skulle säga. Fan också att jag inte stod på mig. Det var så många dubbelnegationer.
Men det är, ja, men det är ändå typ en komplimang. Att man är en sån, alltså man tänker på det, att man är en sån som är inkluderande och inte beter sig kränkande.
Mm.
Men den komplimangen är ju totalt reclaimad som förolämpning. Annars är ju den som är mest populär just nu god.
Ja.
Att så här, vänstern och liberalerna lider av svårartad godhet.
Mm.
Här kommer de goda godhetsapostlarna från team godheten. Just sitter det. På sina höga moraliska hästar och är goda.
Men det är väl det DN har, där har de försökt ta tillbaks det. Så här, att det måste vara bra att vara god.
Ja, just det.
Det är den spänstigheten de har. Hallå där, är det inte bra att vara god?
Jo, men det jag märkte är att de är så lite mer avantgard och i framkant när det gäller den här typen av reclaimande i Danmark. För jag läste ett Danmarks reportage som, alltså det var nog ett halvår gammalt eller något, men det var någon som delade det av Lena Sundström. Och där stod det bland annat att det nya skällsordet i Danmark för sådana som är emot Dansk Folkeparti är de anständiga.
Ah, okej.
De anständiga.
Alltså, yes.
Ja, men det här
kommer de anständiga. Sitt där på sina höga, höga hästar och är lite artiga. Men de blir som girigare och girigare i sitt reclaimande. Alltså först är du så här skenhelig, blåögd och naiv om du tror att man kan vara politiskt inkluderande. Sen är du det om du tror att man kan vara så här god i största allmänhet. Och nu är det fel att bara vara lite anständig.
Det borde jag gå hela vägen. Det är homo sapiens. Är det sådana här homo sapiens?
Det är så här, du är inte en total röv. Hur fan tror du att du är? De lumpna, de som bara är lumpna. Här kommer de lumpna på sina höga moraliska hästar. Beter sig bara lite halvfientligt mot syrier. Hur fan tror du att du är? Landsförrädare. Ja, men det är så girigt att de som är emot Dansk Folkeparti, de har ju redan gett upp politiskt inkluderande. De har gett upp och var god. Det enda de vill nu är, vi kan väl bara vara lite artiga. Alltså vi ska säga åk härifrån till flyktingar, men vi kan göra det på ett så här civiliserat sätt.
De artiga.
Säga tack, men nej tack.
Är du artig eller?
Ja, jävligt artigt.
Och danska högen bara säger nej, du måste spotta dem i ansiktet och släppa dem i håret till flygplatsen. Annars är du en pek och bög och flumsocialist. Sitter där på dina höga moraliska hästar och bara är artig. Artiga jävla självhatare, landsförrädare. Jag tänker, är det så nu i Danmark att för att räknas som så här flumsos och halalhippie, då räcker det med att man är en så här gentlemanarasist?
Ja, det låter möjligt.
Man är lite artig och anständig. En sån så här riddelig och chevaleresk plantageägare i amerikanska södern med vit kostym på 1800-talet som har slavar men behandlar dem anständigt. Att en sån hade de med dagens danska mått.
Ja, men är inte
klassat
det liksom,
som farlig mångkulturkramare.
Liksom kanske den sista gruppen att exploatera för till exempel Sverigedemokraterna. De som är lite för fina för att rösta på Sverigedemokraterna. Att det är ganska bra att, som liksom skällsord. Du tycker egentligen oss, men du är lite för anständig för oss.
Mm, lite för fin.
Eller hur?
Ja, just det. Grejen med dig är inte att du är god eller politiskt korrekt.
Nej, du är bara lite för fin i kanten för att rösta på oss. Och jag tror att det stämmer så himla, himla bra att det finns så jävla många kvar som egentligen tycker som Sverigedemokraterna. Men som är lite för fina för det.
Bara hänger det åt svineriet. Att det är som
ja, jag säger inte att de ska det. Jag är ju definitivt för fin för Sverigedemokraterna.
Nej, men att de, jag menar att det är Sverigedemokraternas så att säga, taktik nu att säga det.
Mm.
Slappna av, hänger åt svineriet.
Mm.
Ja, men precis. Ja, men det är något, det är ändå intressant, tänker jag, bara den här utvecklingen. Då, att gå från att håna, gå från att först håna de som vill vara politiskt inkluderande, sen håna de som vill vara goda, sen håna de som bara vill vara anständiga. Då liksom, hur ska det här fortsätta, det här reclaimandet?
Men det måste ju nå liksom en kritisk punkt där man inte, där inte, det är liksom ett tvåfrontskrig på något sätt, att om vi nu tar det med den svenska, för jag kan Sverige bättre, Att det finns ett intresse hos de etablerade partierna hela tiden utmåla Sverigedemokraterna som något helt annat. Mm. Och det intresset finns också hos Sverigedemokraterna ju. Men till slut så är de så många så att det inte går längre. Och det kommer Sverigedemokraterna förlora på att inte hela tiden kunna utmåla sig som ett spännande alternativ till allt annat. Mm. Det är väl därför man måste liksom krympa vad man inte är.
Ja, just det. Ja, men du menar att man är så här, vi är partiet som inte är PK, vi är partiet som inte är citatgoda, vi är partiet som inte är anständiga, vi är partiet som inte är halvfientliga, vi är tokfientliga.
Ja, det är liksom som en liksom här musikgenre som måste spela tuffare och tuffare musik. för att skrämma slag på etablissemanget och sina föräldrar. Eller liksom som kanske HBTQ-rörelsen som måste liksom börja stava sin rörelseförkortning baklänges nu. För att nu äntligen deras föräldrar lärt sig vad HBTQ är. HBTQ, är du fascist? Eller nu säger vi det TBQ. Ja, vad det är. Att man liksom inte har något att vinna på att bli salongsfähig.
Att man ska vara i avantgarden på något sätt och förflytta gränsen hela tiden.
Mm. Jag tror vi pratade om det någon gång tidigare, att det är så liksom döden för en ny och spännande rörelse blir så här kramad av etablissemanget. Att få så här replokaler av sossarna. En snäll kille som gör pizzamackor och lär en stämma sin gitarr.
Jo, men precis. Men det är bara något, alltså man fattar ju vad de menar med de anständiga, att det är exakt som allt annat, att det är bara ironi. Att man kallar sådana med godhet och politiskt korrekt, att man ironiserar med deras höga hästar.
Ja, men jag tror men, det, för att grejen är ju att jag tror de är med på att folk vill gott.
Mm.
Att de som säger så här, ta in hur många som helst. Det är ju ingen som kan säga så här att det vill vi för att vara elaka mot någon. Utan de menar väl bara att det är naivt att vara god. Att, det är alltså, god, att menar... man är god som ett barn är god. Liksom. Så tänker väl de som säger team godhet och sånt där.
Ja, eller jag tror också att de menar själv, att du är självgod.
Ja, okay,
att du vill känna dig god. Nej, men det kan man ju tänka sig då utifrån liksom deras sätt att argumentera, att politiskt inkluderande eller sån då naiv godhet kan leda fel. Mm. Kanske politiskt då, utifrån deras, vad de har för mål med politiken. Men hur ska liksom anständig kunna leda fel? Att bara vara lite artig.
Ja, för det är något annat liksom. För man fattar så här att det finns en sån gammal koppling
som
man
tänker såhär, rövigt, liksom.
God och dum som kanske man ser i Björnen Baloo. Man tänker så här, han är härlig att hänga med, men man vill inte att han ska styra liksom landet Sverige. Men anständiga, det är svårt att hitta varför det skulle vara så dumt.
Behöver vi göra reklam för någonting?
Min stand-up-klubb under jord. Varannan onsdag i Malmö Tangopalatset. Biljetter på biletto.se/underjord.
Mm. Och varannan onsdag på Studentnation i Lund. Eller just det, är det torsdag det. Eller onsdag?
Nej, det är onsdag också. Så varje onsdag är det. Men gå in på biletto.se/underjord så ser man, kan man välja det datum som passar just en själv.
Mm. Mm. Och vi ska åka iväg med Ömhet nu också. Fast när den här podden släpps så... Ja, det kanske är på fredag då. Så att det, då kör vi på i Skellefteå den kvällen och i Luleå på lördagen.
Just det. Men vi kommer ju hålla på lite så man kan bara kolla vår Facebookgrupp då och då. Så får man det senaste.
Just det, biljetter på texter. Jag ska också vara, inte med dig då, men jag ska uppträda på oslipat stand-up i Malmö och Stockholm nästa vecka, onsdag och torsdag. Så det finns väl också biljetter på de där sidorna om man vill kolla.
Mm. Och jag har en podd som heter Dilan och Moa.
Just det.
Där jag bara pratar om ångest och astrologi. Så den kan ni lyssna på.
Uh-huh.
Där jag inte behöver vara vikarie, utan där jag är ordinarie.
Mm. Spännande.
Bra tips. Okej, tack till Akademikernas A-kassa. Tack till Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm. Jag har gjort det här med K. Svensson. Eller som Jakob Forsmer kallar honom, Josef K. Svensson. Och Moa Lundqvist. Hej då.
Hej då.